Ja, visst är det ganska häftigt när Gud får verka genom människor. Jag tänker att om Gud kan använda mig så är det häftigt. Men kan han använda en sån som Rafael som pratade här nu sist? Den där äldre mannen som äter jord, röker marijuana, kan inte läsa, kan inte skriva, har 2 eller 3 fruar för han visste inte riktigt säkert. Om Gud kan använda honom och starta 351 bibelgrupper på ett par år bara. Och flera tusen som kommer till tro genom hans trogna. Att han vågar gå fast han inte kan läsa eller skriva. Visst är det häftigt? Jag blir rörd bara jag tänker på honom, för han är en härlig filur. Vi brukar, när vi åker till Mozambik, jag har varit där ett par gånger nu med min pappa. Så när vi har åkt dit så dels är det väldigt varmt. Varmare faktiskt än här, även om det är varmt här också. När man sitter där under trädet och diskuterar och lyssnar på de här olika människorna. För det är flera som gör samma sak där i Pemba i Mozambik. Han är en av dem. Man blir så förundrad över vad Gud gör med de som är villiga att gå. Så att min syn både på Guds nåd och hans kärlek till människor har förvandlats genom de här åren längs med Swahilikusten. Att han bryr sig så mycket om varje människa att han är villig att använda vad som helst. Bara den människa som är villig att gå. Vi jobbar som sagt med Ibra. Och som jag sa tidigare så handlar det väldigt mycket om de onådda. Och i Östafrika där just vi håller till så är det då Afrikas horn och Swahilikusten. Det vill säga de länders kust som sträcker sig från Somalia, Kenya, Tanzania och norra Mozambik. Det är det som vi kallar Swahilikusten och öarna utanför. Komorerna, Zanzibar, Pemba, Mafia. Så det är ganska stort område. Vi har 11 projekt i de här länderna. Ibra äger ingenting utan vi stöttar. Vår roll är lite som konsulter men det låter så otroligt tråkigt. Men vi jobbar med att hjälpa de här, stötta dem, ställa rätt frågor. Vad vill ni göra för att nå de här människorna? Hur når man dem bäst enligt er? För att ju mer lokalt det är desto mer vet de om hur man ska nå dem. Om ni skulle sända mig ut här på gatorna så skulle jag inte kunna ett enda ord finska till att börja med. Jag tycker inte jättemycket om bastu. Och jag skulle ha väldigt svårt kanske att nå dem och förstå vad som faktiskt får en finländare att verkligen fungera på bästa sätt. Och vad är det för behov man har? Vad är det för ofrid man har i livet? Och där hjälper våra lokala partners oss helt oumbärligt. Det kan inte vi göra, utan vi är alltid beroende av andra. Och det tycker jag också är en sån här härlig lärdom man har fått med sig. Hur viktigt det är att man låter sig vara beroende av andra människor. Så att Gud får använda dem också. Och att han får använda oss tillsammans. Och med våra gåvor så kan vi stötta dem att använda sina gåvor ännu bättre. Och ännu mer effektivt. Och ja, med olika perspektiv så får man en större och bredare bild också av sanningen. Det är spännande helt enkelt. Jag rekommenderar er varmt att komma och besöka och få uppleva det på egen hand. Också i Afrika. Sen använder vi då media som sagt. Och det använder vi för att det är ett väldigt bra sätt att nå långt. Speciellt om man ska gå till de onådda folken. För de är oftast också de mest otillgängliga folken. Både rent geografiskt, det kan vara svårt att ta sig dit upp över berg och djupa dalar som sången går i söndagsskolan. Men också väldigt svårt att nå dit bara rent för att det är förföljelse. Det kan vara platser där det är farligt att vara kristen. Du kan bli ett huvud kortare bara för att du säger att Jesus är Herre över ditt liv. Och då är media ett bra sätt att nå dit. Sen också på olika tider, vilket jag tänker att här i Finland också skulle kunna vara en grej. Att på nätter när folk har det som allra tuffast, det är förvånansvärt många också i Afrika som lider av psykisk ohälsa, depressioner av olika slag. De kanske bottnar i andra grejer som att jag har absolut inga pengar att överleva, jag har inga pengar för mina barns skolgång och sen andra liknande grejer som man kanske stöter på här. Men då på natten, det är ju då som känslorna är som värst. Det är då som man som mest behöver frid. Och då att få skruva på radion och döva känslorna, döva tankarna lite grann på natten. Och kanske råkar få in en sån station som Habari Mal och Media som på natten mellan klockan 11 på kvällen till klockan 4 på morgonen varje dygn. Varenda en dag sitter det två människor där som är kallade till att göra just detta. Att samtala med människornas innersta på nätterna och säga till dem vad Gud har för tankar över deras liv och den frid som bara han kan erbjuda. Sen så får man ringa in och säga sina bönämnen. Det passerar via en pastor varje gång då. Han filtrerar det och kollar, får det här gå ut över radion eller inte? Är det bara ett själavårdssamtal vi har här över telefon? Eller vill du att andra ska vara med och be? Och då går det ut vittnes, eller det här bönämnet. Och så uppmanas alla som lyssnar på radion att vara med och be. Så då är det bönemöte klockan 3 på natten. Utöver Arusha region. Och potentiellt 2 miljoner personer skulle kunna vara med och be varje natt. Om alla skulle skruva på radion klockan 3. Vilket ju inte händer än. Men sen får folk ringa in givetvis och säga vad Gud också har gjort. Både under natten och tidigare. Och det är häftiga svar som Gud ger mitt i natten. Detta händer varje natt på Habari Malm till exempel. De senaste 6 åren så har 37 000 personer tagit emot Jesus som sin personliga frälsare i den här regionen. Genom våra 11 partners arbete. Och det har planterats 500 nya församlingar på 6 år. 500 församlingar på 6 år, vi står till ganska överdrivet mycket. Vilken tur då att vi har dem alla nedskrivna med telefonnummer. Så att ni kan gå och kolla upp. Jag kan rekommendera också det som studiebesök till 500 församlingar som en pilgrimsresa. Men jag tycker det är häftigt vad Gud gör. Och det här är sånt som absolut inte vi på något sätt vill ta åt någon ära för. Det är bara Gud som ska ha den. Men också ett stort tack till alla som är med, inklusive ni som är med och stöttar det här arbetet. Så ta åt er lite då, väldigt lite. För det är framförallt det Jesus som all ära ska ha. Yes, idag predikan ska handla om ett av de viktigaste orden som har med frälsning att göra. Har ni några förslag på vad det skulle kunna vara? Vad finns det för viktiga ord som har med frälsningen? Pastorn får inte svara. Jesus skulle det kunna vara, men det är inte, vi tar något annat. Förlåtelse, mycket bra. Absolut, där uppe i topp. Det är inte det jag tänker på. Finns det andra viktiga ord som har med frälsningen att göra? Omvändelse. Jag gillar hur du tänker. Yes. Någon mera förslag? Love. Kärlek. Absolut. Det finns tydligen många bra ord. Men lyssna här om ni kanske håller med om att det här är ett av de viktigaste. Det finns ett ord som heter tro. Det står så här nämligen i Markus kapitel 16 när Jesus säger adjö där i just det. Så säger han, den som tror och blir döpt ska bli frälst. Då känns det som att tro är viktigt för frälsningen. I Efeserbrevet 2 och vers 8 så skriver Paulus, av nåden är ni frälsta genom tron. Men vad betyder egentligen det här ordet tro? För om vi av misstag ska råka definiera det lite krångligt eller lite fel, så finns det ju risk att man med tiden kan gå miste om all den kraft som finns i just evangeliet och frälsningen. Och det är det här vi ska titta på lite, tänkte jag. Tänk att om man definierar det ju så med kartor, att om du råkar gå lite fel så är det helt okej i början. Men om du går lite fel väldigt länge så kan du hamna väldigt långt ur kurs efter ett tag. Och då är det jätteviktigt att man låter rätt sak definiera de här orden. Och när det kommer till evangeliet så är det jättebra om evangeliet får definiera ordet tro. Vi ska titta i alla fall lite på det och se. Det finns ju ett kapitel i Bibeln som är jättekänt för att tala om tro. Och det är Hebreerbrevet kapitel 11, trons kapitel. I vers 1 där, ni kan ha det framme, ni som har biblarna med. För att vi kommer gå igenom det faktiskt hela vägen. Men det kommer gå snabbare på slutet, så var inte oroliga om det tar lång tid i början. Vers 1 säger så här: tron, det är en övertygelse om det man hoppas och en visshet om det man inte ser. Genom tron så fick fäderna sitt vittnesbörd. Jag tycker det här är coolt, det här med vittnesbörd. Vi har hört lite några här idag också. Och vårt liv har sina vittnesbörd också. Det har allas era liv här. Men hur såg fädernas vittnesbörd ut? Och hur såg då den tron ut som gav sådana vittnesbörd? Hur får vi sådana vittnesbörd också i våra liv? Trons fader Abraham, varför heter han så? Och vad är Abrahams vittnesbörd? Jag tänkte här när jag formade den här predikan. Jag kände att Gud sa åt oss, det är inte första gången jag kör den här predikan. Jag har faktiskt övat några gånger i andra församlingar. Men jag kände att det är det här som jag ska predika över i både Sverige och Finland av någon anledning. Men när jag då satt där, man ska ju ändå förbereda sig på något sätt, tänkte jag. Så kom det en sång till mig som vi sjöng i söndagsskolan. Som går så här: Fader Abraham, Fader Abraham, hur många söner hade Abraham? Och de åt och drack. Och så fortsätter den sådär. Och så kommer jag på att den här säger ju faktiskt inte jättemycket om Abrahams tro. Så att den fick inte vara med. Den handlar mer om rörelser. Och det kanske ligger något i det där med rörelse. Men vad skulle ni då säga att är den viktigaste grejen med Abrahams tro? Eller Abraham som berättelse. Har ni några söndagsskolefavoriter? Stäng ut det bara. Jag ställer frågor, det är så när ni är tyvärr. Det ingår i vem jag är. Theodor, har du någon? Nej, han vågar inte. Eller vill inte. Han tittar på mig som att skulle inte han våga. Klart han vågar. Har ni något förslag? Det här är ju personliga favoriter. Ni får säga precis vad ni vill. Det finns inget rätt eller fel, även om jag har mina favoriter. När man tänker på tro och Abraham, så för mig så är det två grejer. Det ena är när han ska gå ut från landet Ur, eller staden Ur. Och så säger Gud egentligen bara åt honom att du, jag ska välsigna dig. Allt det som folket sökte i Babels torn, det kommer jag att ge åt dig, men du måste gå ditåt. Ta allt du äger har och så går du ditåt. Och Abraham gjorde så, står det. I princip ser det ut som att han gjorde det samma natt. Och så pratade han med Sara där, hon var väldigt, väldigt bra fru. Tänk, gubben kommer och säger att jag har hört från Gud att vi ska gå ditåt. Packa ihop allt och så drar vi imorgon på morgon. Det skulle jag säga att det är ganska mycket tro, eller hur? Och som ni förstår där också, så är det inte heller någon rocket scientist som har fått det ordet. Men han går utan att veta alla svar. Och så går han ditåt. Och sen längs med vägen så får han fler och fler svar. Och också fler och fler löften längs med vägen. Det andra är ju då den här löftessonen som han får, Isak. Den som skulle bli välsignelsen för alla folk. Och själv också ett talrikt folk, större än sandkornen. Eller ja, med fler än alla sandkorn på stranden och stjärnorna på himlen. Och så kommer kapitel 22 i första Mosebok där han ska offra det här. Det är ju väldigt märkligt att Gud plötsligt vänder på alltihop och säger: nu ska du ta livet av din förstfödde pojk, den älskade, som du har väntat så länge på och som jag, Gud, har lovat dig. Är inte det märkligt? Men jag tycker att vi kommer dit längre fram också i texten. Men jag tycker det är så fantastiskt att Abraham ändå är villig att göra det här. Isak frågar honom, hans son då: pappa, vi har ju allting här när de går upp mot berget. Vi har ju veden, vi har det här. Men var är lammet som vi ska offra? Och Abraham säger helt kallt: vet du vad? Gud fixar det. Det kommer han att lösa. Och så går de vidare upp. Och Gud säger ingenting. Han säger inte stopp åt Abraham förrän han är precis i sista sekunden. Men då säger han stopp. Du ska inte skada pojken. Du får inte skada pojken. Och så vänder sig Abraham om och så ser han en bagge som har fastnat i törnsnåren. Med huvudet i törnsnåren. Ett offerlamm. Visst är det en häftig bild på vad som kommer istället för att Isak ska offras, så offras ett lamm. som har en törnekrona. Ni som har läst Bibeln och vet facit vet att det här händer ju sen i form av Jesus. Men det här med tro. Om vi definierar först själva ordet tro och tittar på det. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Men tro är inte bara någonting som händer i våra huvuden. För det är där som en definition väldigt lätt hamnar snett. Om vi tror att tro är fantasi. Har ni hört någon fråga dig om du tror på tomten? Tror du på tomtar? Tror du på trollen? Tror du på tandfen? Och så vidare. Tror du på spagettimonstret? Är det någon som frågar ibland? En viss ateist som jag inte känner men känner till väl. Det låter ju som att tro och fantasi är samma sak, eller hur? Att tro bara är något dumt man har i huvudet. Och då kan det bli jättetråkigt om det är det vi definierar också vår frälsande tro som. Då kollar jag lite på det här, nu är jag ute på djupt vatten, men jag kollar på lite språk. Och i fornordiskan så var ordet tro, det skrevs T-R-U apostrof. Ingen aning om hur det uttalas. Kanske någon islänning kan hjälpa mig. Men det betydde lite annorlunda. Det betydde trogen, trofast. Det handlar alltså mer om lojalitet och tillit och en förbindelse. Och i engelskan så är det ju precis samma sak om vi tar ordet faith. Faithful. Faithfulness och have faith in. Så om du är faithful, om du är full av tro, så är du trofast och trogen. Hänger ni med då vad ordet kanske egentligen har betytt en gång i tiden? Inte så mycket fantasi, utan mer relationellt. Visst är det ganska coolt? Så där enkelt. Jag var ju tvungen då, eftersom jag inte har någon teologisk utbildning, så ville jag ändå kolla grekiskan. Jättedjupt vatten, så här finns pastorer nu som kan stötta. Men det ordet för tro där är pistis. Och det betyder tydligen samma sak. Förtröstan, trofasthet, tillit. Så tron är alltså inte helt blind, utan den är ett svar på någon eller något som har visat sig vara trofast. Något som är värdigt att vara pålitligt. Eller som är värdigt att sätta vår tro till för att det har varit pålitligt tidigare. Om man tänker på äktenskapet mellan man och kvinna, för det är också ett förbund, precis som vår tro på Kristus är ett förbund mellan hans död på korset och vårt gensvar. Äktenskapet, där lovar man varandra vad då? Trohet, eller hur? Och motsatsen då är ju otrohet. Visst blir det en ganska enkel bild då? Jag tycker det är för att det blir väldigt tydligt. För det är också ett förbund, det är alltså mer än bara ett kontrakt. Mer än bara ett löfte, ett förbund är allt jag äger och har, hela min varelse är nu din. Och din varelse är nu min. Och vi kommer hålla ihop i vått och torrt, i nöd och lust, ända tills döden skiljer oss åt. Det är bara döden som kan bryta ett förbund. Och det är samma sak med vårt förhållande till Kristus. Att det är ett förbund där vi har lovat varandra. Han har lovat givetvis sin del, det vet vi. Men sen har vi också vår del och vårt gensvar till detta. Tager du? Ja. Och det är det som då händer när vi börjar detta. Så varför ska vi då tro? Och jag hävdar att det finns jättemycket vi kan säga. Men det är några grejer som jag skulle bara vilja ta som sådana exempel som är viktiga för mig i mitt liv. Hebreerbrevet 11:3 säger så här. Genom tron så förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Visst skriver de onödigt krångligt i Bibeln ibland. Det är sådana här verser som man bara måste stanna upp vid. Men just det här att det som vi ser har inte blivit till av något synligt utan av Guds ord. Det krävs tro att tro det. Men samtidigt när man tittar noggrant på skapelsen så är det nästan som att man, ju mer man kollar noggrant desto mer fattar man. Wow. Vi brukar ha samtal med Theodor om sådana här grejer, eller hur? Tycker de att prata om ju skapelsen. Ofta när man är ute och går och promenerar eller åker bil i Afrika och ser på fantastiska miljöer och djur och allt möjligt, så kommer det väldigt lätt, wow, vilken skapelse. Och när vi har kollat på det här så har vi, givetvis i skolan så dyker det upp alla möjliga alternativa förklaringar till varför världen ser ut som den gör. Varför det finns någonting överhuvudtaget. Men när man tittar på det så ser man att skapelsen, att ordning kommer ur kaos. Redan vid starten. Hur kan det bli ordning från kaos? Bara det är svårt att greppa utan att man har någon slags ordnare där bakom det hela. Någon som hade en plan och en idé och en tanke och en förmåga att skapa ordning ur kaos. Vi ser också att det faktum bara att det finns någonting överhuvudtaget. Vi vet ju från fysikens lagar, det är liksom en naturlag att orsak går före verkan. All verkan måste ha en orsak, eller hur? Så att det finns någonting överhuvudtaget, det är ju liksom en verkan att vi ser någonting överhuvudtaget. Vad är då orsaken till det? Och backar man bandet tillräckligt långt så kommer man till slut med bara stora frågetecken om man bara följer naturvetenskapliga metoder. Och då är frågan, och den är fri för alla att ställa sig och man får svara olika på den. Men för mig och Theodor så är, vad är den rimligaste förklaringen till att det finns någonting snarare än att det inte finns någonting? Helt enkelt. Så skapelsen, hur perfekt det är uppbyggt, jag tycker det är jättehäftigt. Ta till exempel den här telefonen. För i skapelsen finns det någonting som är ännu coolare, eller kronan kanske på det coolare. Och det är ju livet. Och livet är så häftigt att det innehåller någonting som heter DNA, som är nödvändigt för allt levande. Och det är som en stor instruktionsbok, ett långt ord som talar om exakt hur det ska se ut, hur det ska leva, hur det ska föröka sig och hur det ska växa, hur det ska tillfriskna, hur det, om man skär sig, vad händer då så att man inte blöder ut och så vidare. Allt det där finns inkodat i DNA givetvis. Och bara för att få en liten uppfattning om hur coolt det här är en telefon, råkar vara en Apple-telefon dessutom. Och skillnaden mellan den här och ett äpplefrö, det är att om jag sätter ett äppelfrö i jorden så tar den bara det som råkar finnas där i jorden. Och ljus och vatten och koldioxid, utandningsluft. Och så bygger det ett fantastiskt trä som är just ett äppelträd, ingenting annat. Och det kommer en frukt som är god och i den frukten finns det ett frö som du kan plantera och få nya. Tar jag ett chip från den här telefonen, trots att det är en Apple, så kommer det inte att växa upp ett äppelträd med telefoner på. Det hade varit jättebra, jag ser hur Theodors ögon lyser. Det hade varit fantastiskt om pappa kunde plantera sådana träd och ha hur mycket äppeltelefoner som helst. Och skulle det vara levande, om jag tappar den här så skulle den reparera sig själv. Eller hur? Och den skulle dessutom kunna föda nya. Och det skulle, om den får bara växa och ta in av det som finns i miljön runt omkring, skulle så småningom bli en iPad och sen kanske också en Mac Mini och till slut en Mac Pro. Det hade varit jättebra om det funkade så, men det gör ju inte det. Och det som är så coolt med livet är att jag skulle till och med kunna ta ett chip ifrån den här, en Apple-telefon och en Samsung, är någon som har Samsung? En Apple och en Samsung, ja, Gud kommer hjälpa er också. En Samsung och en Apple möts, kärlek uppstår, chippen möts, lägger det i jorden och efter ett tag så kommer vi få fantastiska hybridtelefoner med det bästa från båda världar. Så häftigt är liv. Förstår ni hur coolt det är? Det är alltså enorm teknik. Det här är sådana här grejer, när man ställer sig sådana här frågor, varför är det så här, varför är det så här och varför är det så här? Till slut så kommer man fram till roten. Och då bör man inse att kanske den rimligaste förklaringen ändå är att det finns någon som har koll på grejerna och som har skapat det här. Också hela Bibeln är likadant. Jag tycker att Bibeln är i sig själv fantastisk. En bok, eller egentligen ett bibliotek av böcker, skriven över tusentals år. Av olika författare, ledda av den heliga anden. Och sen hänger allt ihop. Och du måste ha helheten och paketet för att verkligen förstå sanningen om evangeliet. Ingen fattade att alla böcker fram till Nya Testamentet, det som vi idag kallar Gamla Testamentet, alla böcker talar om Jesu död och uppståndelse. Det var ingen som fattade först de hade facit. Men det stod där. Är inte det häftigt? Till exempel. Det finns mycket att säga om det här med tron och att den inte skulle vara blind. Sen har vi vittnesbörden som vi har här i församlingen. Det faktum att vi kan gå till dem som har gråare hår än jag ser en där bak. Jag ser flera om jag tittar noga. Ni har ett vittnesbörd av ett långt liv tillsammans med Jesus. Anders frågade så bra, har ni några, vad var det för uttryck du använde? Inte skumma, men du hade ett absurda vittnesbörd om vad Gud har gjort. Bönesvar. Har ni några absurda bönesvar om vad Gud har gjort? Och frågar man de som har gått före så finns det ofta en helt drös av häftiga bönesvar. Vittnesbörd om vad Gud har gjort. Går man till Afrika så får man också vittnesbörd om vad Gud gör. Och slutligen också givetvis den egna erfarenheten. Vad har Gud gjort i mitt liv? Och sen då, hur är man troende? Om vi vet vad tro betyder, att vara trogen, trofast, gensvar. Vi vet att det är ibland att gå i tro på någonting man inte riktigt vet. Men den är ändå inte blind. För att man vet att den som leder mig vet ju vägen. Så jag har goda skäl att på ett sätt lita blind på det jag ännu inte ser. Men det är ändå inte blind. Jag är blind men jag ser ändå. Vi ser, det bör låta som Paulus. Man läser för mycket av honom så blir man till slut så här konstig. Men läser vi vidare där i Hebreerbrevet från vers 7 så står det så här då om hur trons hjältar faktiskt byggde på sin tro. Hebreerbrevet 11, vers 7-19. Jag kommer läsa länge här nu så njut och håll i er. Ta en bibel i handen om det brukar hjälpa. I tron så byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Och genom tron så blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Och i tron så lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Men i tron så levde han som främling i det utlovade landet. Och han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Och här är intressant att i Uppenbarelseboken kapitel 21 så står det också om den här heliga staden. Jag tar bara med det lite kort för att det står så här. Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud redo som en brud. Som är smyckad för sin brudgum. Så här är äktenskapsbilden om löften igen och förbund. Vers 11 i Hebreerbrevet 11. Vi fortsätter. Genom tron så fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Och därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Och i tron så dog alla dessa utan att ha fått det som ytterst då var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån, till exempel Finland, så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit, precis som vi har gjort nu den här sommaren. Men nu så längtade de till ett bättre land, det himmelska, och därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud. För han har ställt i ordning en stad åt dem. Och slutligen, i tron så bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer fastän han hade fått löftena. Och till honom hade Gud då sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Och Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därför, därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. Så, jag skulle vilja säga som sammanfattning på det här kapitlet att tro, typiskt för tro, det är att man lever som att det skulle vara sant, det Gud säger. Det skulle jag vilja säga en ganska bra sammanfattning. Det typiska för tro enligt Hebreerbrevet 11 och Bibeln överlag, skulle jag vilja påstå, är att du lever som att det skulle vara sant det Gud faktiskt säger. Det är det som är vår del av tron. Sen tror vi på att Jesus har frälst oss. Och det kommer vi till alldeles strax. Men just det här med livet. Tänk bara, om Gud har sagt att gör så här och gör så här och gör så här. Och så gör du så. Får vara med om en massa häftiga grejer. Vittnesbördet formas. Och du får vara del i hans stora plan. Jag tänker att igen bli inspirerad av barnen. Du tar ett papper. Du ser instruktionerna, du kan vika ett pappersflygplan och det kan flyga. I teorin läser du det här och du tänker, wow, är det verkligen sant? Kan det verkligen fungera så? Nja. Men jag tycker det är bra ändå. Jag säger mitt amen halleluja till instruktionerna. Men jag viker aldrig det pappret, utan det bara ligger där. Platt. Vackert i teorin, men det blev aldrig något pappersflygplan. Det är ju ingen jätterolig lek. Eller hur? Men tänk att vika och sen få pröva det och sen göra lite justeringar och kolla varför dök det tvärt ner. Aha, okej, okay. fixa här. Ja, nu snurrar det plötsligt. Nej, fixa lite till. Kolla på instruktionerna. Ah, just det, man kan göra sådär. Och sen plötsligt så flyger det över hela salen. Är inte det mycket roligare att leva ett sånt liv också när vi läser Bibeln? Våra instruktioner. Tänk om Noah hade läst instruktionerna till arken. Gör så här, för det kommer det här. Och sen ska du göra det här. Och så går ni in med hela familjen. Jag sköter djuren. Jag hämtar massa djur till dig. Men gör du din del så fixar jag resten. Därför att det här kommer att hända. Vad hade hänt om Noah hade tyckt att ja, amen Gud, vilken plan. Och aldrig byggde på arken. Det hade ju blivit lite platt. Frågan är om vi hade suttit här idag till och med. Om man tror på den berättelsen. Samma sak med Abraham. Vad hade hänt om han inte gick? Vad hade hänt med resten av instruktionerna? Vad hade hänt med berättelsen om Isak? Jesus, visst var han ganska bra på att leva av tro? Tänk om han lyssnade på instruktionerna, men tänk om han inte också gjorde det. Vad hade hänt med döden på korset då? Det vet vi inte. Det är spekulationer. Men det kan ibland vara bra att bara fråga sig de här stora frågorna. Vad blir det för konsekvenser av att antingen gå som Gud säger eller gå åt andra hållet? Det var någon som sa att omvändelse var ett viktigt ord i tro. Vilket håll vänder vi oss åt? Går vi efter Guds pil eller efter vår egen pil eller världens pil? Så här kommer givetvis som ett brev på posten. Vad är då din tro? Vad är min tro? Hur ser den ut? Vad bygger vi den på? Vad ger vi för gensvar? Vi vet att Jesus offrade sitt liv för vår skull. Det är hans blod som vi varje nattvard dricker och påminner oss om att det här är det nya förbundet. Att hans kropp offrades och hans blod brann för vår skull. Det är där som vi hela tiden påminner oss om att det här är ett förbund. Och det betyder att vi liksom i äktenskapet går in i ett nytt liv tillsammans med honom. Och det är ju så att vid ett bröllop så ska det normalt hållas någonting som heter en bröllopsvals. Visst heter det så? En bröllopsvals, det gjorde inte jag. Till folkets glädje. Jag är ingen duktig dansare. Men det finns någonting vackert i det där gensvaret som kommer av att man dansar ihop. Det är en som för och man går i takt med varandra. Som en bekräftelse på att här har vi lovat varandra evig trohet. Samma sak med livet med Gud. Man kan låta Jesus föra. Så vi som män kan ibland tycka att det är väldigt jobbigt att låta någon annan bestämma över oss. Det är faktiskt jättejobbigt. Att säga, okej, Gud, jag fattar inte vad du menar, men jag tänker ändå göra som du säger. Det krävs att man bryts ner lite grann varje gång. Ta sitt kors varje gång, varje dag. Men om man gör det, om det här gensvaret kommer, okej, jag går då. Då börjar det hända grejer. Då blir det spännande. Ett mycket spännande liv. Och nu bara för att det här är min absolut sista grej. Men vi måste få med det här därför att det här är facit. Det här är mitt ankare så att vi inte hamnar i fel dike. För att nåden kommer alltid först, sen kommer gensvaret. Och så måste det förbli. Efesierbrevet 2, vers 8, 9 och 10. Det här är mitt absoluta ankare när det kommer till trosfrågor. Där står det så här. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, utan Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, utan hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Han har alltså en plan med våra liv. De här goda gärningarna är ingenting nytt. Det har funnits där ända sedan tidernas begynnelse. Att vi ska leva ett liv som reflekterar vem Gud är. Som går i hans vilja. Som breder ut paradiset på jorden. Kärleken, Guds rike här på jorden. Än till denna dag, till Swahilikusten, till Afrikas horn, men också ute på Vasas gator och torg. Överallt där vi är, i familjerna, för barnen, precis överallt, så finns det någonting som är förberett att gå i. Men frälsningen kommer enbart av vår förståelse av vad Jesus har gjort. Och att vi säger ja, tack för den gåvan, för den kan vi aldrig förtjäna. Så frälsta av nåd, men vi får ta del av ett spännande liv tillsammans med honom när vi ger vårt gensvar och vandrar tillsammans med honom. Jag ska be här en kort bön. Tack Jesus för att du är den du är. Tack Herre för att du har gjort allting färdigt för oss att säga vårt ja till.